Välkommen till Gräsrötter podcast, en fotbollspodd av och med Jonathan Jonsson, Joel Sturesson och Theo Jonsson. Denna podcasten täcker allt ifrån gräsrötterna till de stora fotbollsligorna. Vi bjuder även på lyssnarhistorier, match- och laganalyser och även en fantasy-lig-hörna. Mitt namn är Simon Ramse och jag är producent och klippare för podcasten. Så bli inte chockerade om ni hör rulla ingen Simon eller en Brighton-explosion. Vill man stötta podcasten samt få längre och till och med ibland exklusiva avsnitt kan man bli medlem på Patreon på patreon.com/grasrotor. Vår Instagram är grasrotor, men vill ni skriva till oss, skicka in era historier eller ha åsikter så är våra mail grasrotor@gmail.com. Nu rullar vi jingeln.
Fotboll är allt vi begär, snett inåt bakom.
Då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Gräsrötter podcast en sen söndagkväll, eller en tidig söndagkväll.
En tidig söndagkväll.
En sen eftermiddag, tidig söndagkväll i januari. Och som ni hör så är vi inte tre på plats idag, för Theo lyckades gå till slutspel i sin inomhuscup.
Ja. Han har ju två mål fram till dess, tyckte han skrev.
Och ett av dem finns på film.
Ja, jag har sett det.
Det är fan fint.
Ja, det
ju.
Är det.
Det är högklass.
Ja.
Ta med den på bröstet.
Det var ju någon som gjorde det ganska nyligen. Men var det? Var någon mittback.
Jaha.
I någon liga som sprang alltså långt och till slut gjorde mål. Jag bara funderar på om det var... Nästan var bara en leverkos. Nej, ja, jag minns inte. Jag har det i bakhuvudet bara.
Ja.
Han liksom fyller på lite och liksom... Gjorde någon gubbe och till slut satte dit den. Men
just det.
I alla fall, ja.
Men, så han är inte med
i Aneby.
Oss. Ja, eller om det var det Aneby?
Jag tror det.
Ja.
För Nässjö lägger upp att de är där. Och det, jag var med i Ekhagen här förut.
Ja, just det. Så tydligen så går det bra för dem av någon anledning. Men det är ju kul. Ja. Så han är inte med oss. Utan vi hoppas ju att han tar sig till finalen eller någonting. Jag vet inte. Lycka till eller något. men det verkade som att han har haft lite supportrar med sig där. Det var,
ja, det var
folk som har känt igen honom. Så han kommer ju komma hem med.
Han går så hybrisen.
Högt huvud.
Jag gjorde två mål. Och en ass.
Fantastiskt.
Ja.
Det blir ju ett lite kortare avsnitt idag också, eftersom att dels så har det ju spelats ganska lite fotboll förutom cupfotbollen.
Ja.
Förutom AFCON då, det
den
finns ju såklart.
Den har inte hunnit och riktigt prioriterat att titta på heller.
Nej.
Tyvärr. Det hade man egentligen velat göra.
Men... Jag har tittat en del, men det har varit så sjukt mycket den här veckan.
Ja.
Så det har inte blivit mycket av det. Däremot så har det ju hänt otroligt mycket nytt i och kring fotbollen som vi ska prata om. Det är ju såklart en Liverpool-tränare som har lagt beskedet på bordet att han ska avgå. Så även
Barcelona.
Barcelonas. Och så har vi ett par riktigt saftiga rykten i och kring ett par svenska spelare här i silly season. Så det är väl det är lite vi ska prata om. Och Gräsrötter Stories blir också Spotify-exklusivt, höll jag på att säga. Utan
omklädningsrummet-exklusivt.
För att vi ska hinna med allting. Vill ni lyssna på våra Gräsrötter Stories eller vår Gräsrötter Story den här veckan, då går ni ju såklart in och lyssnar på det betalda avsnittet. Det kostar typ 50 kronor i månaden, hur du än vänder vrider på det, antingen på Patreon eller på Spotify. Men det vi ska börja med, det är att det är ju AFCON.
Yep.
Och jag hade lite dåligt samvete över att man alltid känner att man... Ja, nu är det AFCON. Det är ju, alltså, det är ju sjukt spännande. Det är ju bara det,
det är
att det spelas...
Sydamerikanska tycker jag är lite... Det, för där är det också mycket spännande namn. Det känns som det är mindre än AFCON och asiatiska mästerskapen. Men det är ju mycket stora spelare där, som alla brassar och Argentina och Uruguay och de här. Det borde ju vara rätt roligt att titta på, men det blir också att man prioriterar inte riktigt. Sen har de lite annan tidszon såklart också med det, men...
Så är det ju.
Man har inte riktigt prioriterat när det inte är EM och VM.
Nej, precis. Och AFCON går ju liksom... Alltså där kan man ju inte gnälla på tiderna, för det är ju samma tider som Europa
i
stort sett.
Ja, det är jättebra tid egentligen.
Men det är just att det händer mitt i livet, håller jag på att säga. Men å andra sidan, man åsidosatte ju allting för att kolla VM hela november, december 2022. Så
det är bara för man inte är lika insatt i... Man, permatik, min magkänsla är ju att generellt kanske sämre nivå på fotbollen, sämre nivå på spelarna generellt. Finns några riktigt topp. Vilket gör att det blir lite, om man har ju sett lite klipp från och sånt där, det är ju lite mer Hawaii-fotboll, lite mer sånt än vad det är. Det är inte det, lika mycket
mer individuellt. Taktiskt.
Ja, mycket mer individuellt.
Och det var det jag menade förra veckan med att jag sa att det var frisk luft, för att det är ju verkligen så här.
Det borde vara roligare att titta på.
Ja, det är ju det.
Alltså, den Premier League-matchen lördag klockan 4 kan vara svintråkig för att de är taktiskt slår ut varandra.
Ja, exakt.
Så det inte händer någonting.
Och för det händer ju väldigt mycket i dagens, framförallt klubbfotboll. Mm. Och jag landar ju lite i att så här, alltså nu när jag tittat AFCON då jag har hunnit och kunnat. Alltså, jag är så här, det är första gången på så jävla länge som jag bara sitter, lutar mig tillbaka och bara njuter av underhållning i fotboll. Exakt. På ett sätt som jag inte gör när jag tittar på fotboll, när jag känner till lagen, vet vad de jobbar med, ser taktiska mönster, börjar liksom gurgla och skriva ner och titta och sådär. Utan i AFCON så blir det ju verkligen så här att man hittar, jag har hittat Kap Verde som är mitt favoritlag. Mauritanien är också exakt. Jävligt roligt att se.
Det är klockligt när det är sådana små ställen.
Ja, precis. Och det är ju verkligen med små medel man tar sig vidare och sådär. Så det är superintressant. Så för att hylla AFCON lite och för att vi inte hinner liksom covera hela AFCON, så tänkte jag så här att vi ska göra en liten, det blir lite lättare också nu när vi bara är två, att vi ska göra en head-to-head draft.
Ja.
En draft.
Ta ut en elva liksom.
Exakt, vi ska ta ut
all time elva.
All time elva varsin utav AFCON. Kruxet är att vi kan inte välja samma spelare, vilket innebär att varannan gång så väljer jag först och varannan gång så väljer du först.
Ja.
För att drafta ihop det bästa laget som bara går.
Yes.
Så det ska vi göra, Simon. Rulla ingen. Ska vi klunsa om vem som börjar då?
Ja, det kan vi göra.
Yes! Ah, det är grym content för någon som lyssnar.
Jag är aldrig den när man ska klunsa vilket lag som ska börja med boll på träningarna. Så jag är inte... Precis, på sig inte min grej. Ja. Men vi börjar bakifrån, eller?
Ja, det gör vi. Ja. Det gör vi. Med reservation för att jag kan ha...
Målvakter, det finns inte så många. Så risken är att du tar... Jag har skrivit upp en, nämligen. Jag har en som jag får liksom...
Ja, och då väljer...
Bara dubbelkolla namnet på, men jag vet en till.
Så... Då väljer jag Kameni.
Ah, just det. Ja.
Gamle Kamerunien.
Exakt. Han skrev faktiskt
frågan upp, är... Det kan vara så att jag blandar ihop, men någon vet säkert om. Jag tror han var i Hammarby. Jag för mig att han var i Hammarby. Typ 2007.
Ja, det är inte omöjligt. Jag för mig det. Kan han ha varit. Jag minns inte.
Men hur som helst, jag kan blanda ihop han med någon annan. Men jag minns att vi hade en kamerunier i mål.
Ja, det hade
när jag precis började intressera mig för Hammarby, verkligen så. Vem väljer du?
Jag har Enyama, nigeriansk målvakt. Han spelade ju i Lille.
Ja, just det.
Hade ju, minns jag mycket också från FIFA, för er som gör det. Ja. Han hade men det var ju sjuka stats och
kort,
sånt också.
Atletisk.
Lite Onana-liknande målvakt.
Ja, fast han var ju liksom 1,79.
Ja,
typ.
Ja, ja. Alltså han var ännu kortare, men lite stilen.
Jättestor. Ja. Alltså,
bred som var den.
Så in i helsike. Det var en kub som stod i mål. Så, ja, definitivt. Han har jag glömt
för sen bort. Tänkte jag, de har väl någon... Egypten hade väl någon målare som heter Hassan.
Ja, det stämmer. Ja.
Jag funderar på om jag ska ta någon av dem. Jag tänkte att Niyama är roligare.
Ja, men det är det ju. Och han är väl mer beprövad.
Ja, men det känns ju som det i alla fall.
Absolut. Då tar vi en backlinje från vänster då. Du börjar.
Ja, där var det ju svårast att hitta. Men jag tog en som kunde spela på båda kanterna egentligen. Asamoah satte jag som nästa back.
Fine Kwadwo. Han har jag glömt bort ju.
Ja.
Juventus-legend. Ja,
precis.
Ah,
för det var svårt att hitta någon bra vänsterback som har ändå varit lite.
Och, jag tror inte att... Alltså, han har ju
han
spelat,
är mer som Cancelo, du vet, kan spela båda kanterna.
Ah, och, alltså, han spelade ju mer än bara ytterback. Det var ju liksom,
han var yttermittfältare.
Ja, yttermittfältare. Han var ju wingback i Juventus 3-4-3 med Jovinko och gubbarna. Han var ju centralfältare, minns jag att han var i typ VM 2010.
Kan han ha varit?
För Ghana. Men den är skitbra ju.
Ja.
Jag valde en kille som när han gick till Tottenham nämnde att fotboll är bara ett jobb för mig. Jag struntar i fotboll. Asoe Kotto.
Ja, exakt. Det är den ju... stora rasta tofsen.
Ja, typ afrot. Med,
ja. Det var, riktigt stort hår.
Det var hej, kom och hjälp mig i det burret.
Asoe Kotto.
Han var så himla fin. Alltså, för att vara så ointresserad av fotboll.
Och ändå var så bra.
Det var ju så här, lagkamraterna berättade ju om att så här, när han kom tillbaka efter sommaruppehållet, så var han så här, han hade inte koll på vem som hade lämnat. Eller,
nej, liksom. Han
struntade fullständigt i hur det gick för Tottenham.
Det är ju så konstigt att man inte ens ser, alltså den sporten som du utövar och blir professionell, att du inte bryr dig om fotboll överlag.
Men det är samma sak med Ben White ju. Ja. Han gillar inte heller fotboll så mycket. Han har ju pratat om det jag tror det är Amazon Prime-videon. Okay. Han är rätt ointresserad av fotboll. Men det är kul att spela, men jag håller inte koll. Liksom.
Kul att få vara med.
Ja, han har kompisar i fotbollen, men nej, det är inte min grej.
Det är
liksom
väldigt märkligt. Det borde hänga ihop lite, tänker jag.
Gareth Bale får säkert också, bara att han inte har varit lika öppen med det. Nej. Liksom.
Spela golf, det var...
Jo, men han sa ju inte rakt ut att jag gillar inte fotboll.
Nej, men jag är med. Ja.
Snyggt.
Yes.
Än så länge ingen som har slått ut någon annan.
Nej.
Då är det min tur att börja.
Ja.
Vänster mittback, eller en av mittbackarna.
Ja, en av mittbackarna.
Kolo Touré.
Mm. Jag var rädd för det.
Hade du med honom?
Jag har ju skrivit upp honom som en av mina alternativ. Så att ja, det... Men jag får ju välja en annan, och jag har ju skrivit upp flera för att ta lite backup.
Ja, det är bra.
Så jag ska bara tänka om jag ska ta någon som jag tror att du har, eller om man ska ta något annat. Men jag får...
Det är du som väljer först på nästa mittback, så du kan ju bara köra all out här.
Ja, det är sant. Jag kan säkra upp mittbackarna egentligen.
Ja.
Men eftersom du tog honom, han var ju mitt första val egentligen av mittbackarna. Mm. För att backar är ju svårast.
Mm.
Men jag skrev Koulibaly.
Fan i helvete. Ja.
För att jag känner att han måste vara med. Visst, han har inte varit beprövad som en år. Men sån bra nivå han höll i Napoli och ändå varit nu i landslaget och sånt där. Så var jag tvungen att ta med honom, för jag hittar inte många som är bättre.
Mm.
Det är lite så. Och nästa tog jag lite som höger mittback nu då. Tog en lite differential som ändå har varit högt upp, och det är Benatia. Marokkanen som var Juventus också.
Just det, han hade jag helt glömt bort.
Som sagt, när du skrev att vi skulle göra detta, så satt jag och googlade massa, och det är så många namn som har just det, han med.
Ja.
Mm. Så det är mina mittbackar, Koulibaly och Benatia tog jag.
Ja, alltså jag hattade mellan olika.
Alltså, det finns säkert fler som jag har glömt nu. Men...
Ja, alltså jag tycker ju att alltså afrikanska mittbackar, framförallt västafrikanska mittbackar, jag är ju lite svag för dem.
Ja.
Så jag...
Erik Bailly typ.
Men det är ett exempel, absolut. Men jag valde att gå all out brunk och säga Josef Aidoo. Med lite Hammarbyhjärta med.
Ja, exakt. Jag förstår det.
Han
är Celta nu, va?
Han är i Getafe, tror jag. Nej, han kan vara i Celta. Du kan ha helt rätt, faktiskt.
Han har Sveberg.
Just det, det stämmer.
Ja, nej, men jag för mig det att han var det. Han kan ha bytt. Men...
Yeah.
Ja. Då är du på högerbacken nu då?
Ja, och där laddade jag upp med alla. Där kom jag på många.
Ja, där kom man på fler.
Men jag landar ju i att Achraf Hakimi är ju den bästa afrikanska ytterbacken man har sett.
Ja, det känns ju så.
Så jag valde Achraf Hakimi i brist på, inte i brist på annat, men med tanke
lite
på...
Lite utslutningsmetoden.
Ja, men det är en all time, eller vad? Det är de som ska vara bäst.
Han kommer vara högt upp ett tag
absolut
till. Men ja, han var en jag skrev upp. En som jag inte har så mycket koll på, eftersom han är lite äldre, är ju Rigobert Song.
Ja, just det.
Skrev upp med.
Du hade ju kunnat ta...
Som sagt, backa var jättesvårt. Jag satt och googlade.
Nu skrev jag inte upp honom, men jag kom på honom nu när du sa det. Vad hette han som spelade högerback i Arsenals Invincibles?
Ja.
Laurent.
Laurent, ja.
Heter han ju.
Ja.
Var ju också svinfin. Mm. Men han var mer mittfältare innan han kom till Arsenal. Så han spelade ju bara ytterback i Arsenal i sin karriär.
Men sagt, backarna var riktigt svåra, tyckte jag, att hitta någon. Men jag tar Rigobert Song då, för jag ville egentligen ha Hakimi. Men...
Mm, det är bra.
Ja, vi kör på den.
Vi tuffar vidare då till mittfältet. Då är det du som får välja först.
Formationen här får vi ju diskutera lite sen. Men
ja, men tre mittfältare.
Ja,
liksom.
Men typ så. Men då, när jag ändå får börja, nu måste jag ta Yaya Touré.
Fan också.
Det är en av mina City-favoriter också, så att, han kan inte skippa.
Ja, jag tänkte mig en 2-3-1, men då får jag ändra till en...
Ja, men det kan vara 4-3-3.
Ja,
det kan
precis,
vara...
med en ensam sexa.
Ja, och det då... spelar ingen roll. Jag tar Yaya i alla fall.
Japp.
För han är både 6-8-10 egentligen.
Ja, det är
sitt sätt.
Definitivt. Mittback med i Barcelona.
Ja, faktiskt.
Så det är ju inget...
Men han kör jag.
Ja, absolut. Då väljer jag Michael Essien.
Ja, det var ju mitt andra val.
Japp. Så han sätter jag som sexa då.
Nu ska jag bara tänka här. Ja, jag är min sexa. Ska vi se om jag ska ta en 8 eller 10 höst. Vad har jag skrivit? Essien tog du. Ja, det är alltid definitionsfråga vad de spelar egentligen.
Så är det, absolut.
Det här men, har vi också en som nu är sexa. Då tar vi Jonobi Mikkel.
Ja, den, jag var och snurrade lite. För jag tänkte så här, okej. Okay. Essien och Yaya Touré, det är ett jävla fint 2-3-1 mittfält. Får du ju med dig typ allt du behöver.
Ja.
Jag behöver inte John Obi Mikael också.
Nej.
Så då struntar jag honom.
Nej, men jag tar
jävligt
han.
Bra podcast han har för övrigt. Har du lyssnat på den?
Nej, det har jag inte.
Det måste du göra. The Obi-Wan podcast eller någonting heter den. Riktigt, riktigt bra. De hade ju, det var ju, han hade ju Mourinho som gäst. Typ så här, någon dag innan han blir sparkad ifrån Roma. Så den har ju inte åldrat så väl. Han sitter ju så här och säger in Roma, the players, they are my boys. And, alltså så här, det gör lite ont att titta på
exakt.
Efter. Snyggt.
Yes.
Då tar jag... Eller vänta lite, är det jag som ska välja först nu?
Mm. Nej, vänta nu. Nej, för du valde den andra, då valde du... Nej, jag valde Yaya, då valde du SCN.
Just det, så var det. Då är det jag som väljer först nu.
Mm, det är det.
Och då säger jag JJ och Kocha som tia.
Mm. Det var ju min tanke.
Du tänkte ha någon som tia. Jag tänkte att jag skulle få honom
och det oavsett. Är också så här, kan inte han också typ kantspelare också?
Jo,
han
var ju
men han känns som en tia.
Ja, alltså han har väl tia mest i Bolton, va?
Mm,
jag tror att det var mycket i Bolton och sen så alltså för i VM 2002 när Nigeria mötte Sverige, då var jag Kocha ytter. Om jag minns rätt.
Fast nu valde jag ju Obi Mikkel också.
Ja just det.
Det känns som vi tog varannan där ändå.
Ja. Men kör du.
Ja, okay.
Men jag körde ju kort sen då. Så då är det du som ska välja. Så vi fuckar upp lite.
Ja,
men det
gjorde lite. Ja, det var det jag tänkte. Men då tar jag, om jag också ska ta en 10 då, så tar jag Abedi Pelé.
Och där klippte du min.
Mm.
Och då har jag en mittfältare kvar.
Ja.
Och du har gjort klart ditt.
Ja, jag har egentligen gjort klart mitt.
Japp. För du har, vad sa vi nu, Yaya, ja,
Obi Mikkel och Pelé.
Ja.
Det är bra mittfält.
Ja, det är ett jävla bra mittfält.
Ja.
Jag får fan klura lite på den. För jag trodde att jag skulle bräcka dig med att Okocha.
Mm.
Jag tänkte att jag inte behövde fler. För jag trodde att du skulle sätta, om du skulle sätta Okocha, så skulle du sätta honom
kant,
ja.
Nej, jag har andra som jag kanske sätter den.
Ja. Min sista spelare blir ju Mustafa Hadji, gamla marokkanen. Var ju jag vet inte hur många som minns honom. Jag liksom snubblade över honom. Jag kom över någon så här highlight reel på honom och var så här, shit vilken spelare. Så kikade jag lite. Han var ju han fick ju African Footballer of the Year typ så här 97 eller någonting sånt.
Okay.
Och var ju alltså en kreativ mittfältare. Riktigt riktigt fin. Så jag sätter honom som 8-10 tillsammans med och Kocha där då.
Mm, okay.
Så då blir det Essien och Kocha och Hadji. Stavas ju inte som rumänen Hadji, utan Hadji, H-A-D-J-I-I.
Okej, okay. Just det. Ja.
Hadji. Snyggt, då går vi över till anfallare. Då är det jag som börjar den här gången.
Ja,
blir det ju.
Ska vi köra strikers eller ska vi köra kant?
Jag
eller?
Säger att vi tar
då får du välja det med.
Vi tar det från... vänster. Mm, så okay. Vänsterytter, center, högerytter, okay. Precis som vi gjorde med backlinjen. Ja.
Och då, det här är så en definitionsfråga, tycker jag, vilka som räknas som strikers och yttrar. Men...
Ja.
Ja, men kör.
Och då säger jag Steven Pienaar.
Mm. Det var en spelare jag tänkte, han jag pratade med innan, så jag tänkte så här, han kunde väl spela till med ytterback, va? Alltså, gjorde inte han det lite
Jo,
Everton?
Men det gjorde han nog en del. Men inte i Everton dock.
Var det inte det?
För då var det Leighton Baines som var vänsterback.
Ja, det är sant.
Men han var ju lite allt i allo. Men framförallt, han var ju ytter, offensiv mittfältare. Kunde spela centralfält också.
Ja, så var det. Ja.
Men säkert ytterback någonstans någon gång. Men inte så här som jag kände. Ja, just det var han. Men. Så Pienaar väljer jag till vänster.
Här då måste jag ta Sadio Mané.
Ja, alltså jag vet inte hur dum i huvudet jag är. Jag hade inte ens skrivit ner honom.
Nej, det var det jag tänkte när du sa Pino.
Sån jävla bom.
Sån gjorde jag när du sa Pino. Jag bara, jag måste ha man i, för det är den enda, alltså verkligen vänsterytten jag
till
har.
Mitt försvar, jag har varit på UEFA-B-utbildning hela helgen. Så det är verkligen så här. Ja, det är mos
i hjärnan. Jag hann ju googla den rasten den dag du skrev att vi körde. Ja. Jag hade tänkt det när det här började, att vi måste ta ut den 11. Liksom.
Absolut.
Ja, men, då fick jag Mané, plus jag får välja nästa.
Ja.
Kör vi högerytter eller striker först?
Striker först, tänker jag.
Så jag tar striker. Okej. Okay. Då finns det några att välja på.
Ja, det gör det ju faktiskt. Det är ju här några är stycken. Stackat.
Ja. Ja.
Absolut.
Där och där. Ja, jag har tre, nästan fyra. Man hade kunnat säga, åh, de här vi har. Men om jag får välja en som det blir lite mer personlig favorit av de här, då är det Samuel Eto'o.
Fan! Det är också min personliga favorit.
I och med att det var den tiden när jag verkligen började följa fotboll för Barca. Ja. För att det var Ronaldinho, det var Eto'o.
Ja, han var ju
Henke
så
Larsson kom
fin.
Ju dit också. Så det var ju då jag följde Barca, för att man följde där svenskarna var.
Men, alltså Samuel Eto'o är alltså verkligen unsung hero. Alltså,
det är faktiskt
shit,
så.
Vad fin han var.
Med alltså, linnetröjorna de hade i...
Ja, de, absolut.
Det är riktigt fett ändå. Jag tycker nästan man kunde testa ha det igen på
något. Det var ju, alltså, för Kameruns landslag där, det var ju en period där de hade... Alltså riktigt utstickande landslagströjor år efter år. Alltså kommer du ihåg den 2010 matchtröjan som var, alltså som satt som ett underställ?
Ja, just det. Ja, helt alltså, verkligen jätteslimmat.
Ja, men alltså, det var ju inte ens, det var ju ett skinn de hade på sig. Alltså det var ju liksom och så satt den, alltså fruktansvärt
förpackade.
Jag fattar inte hur de pallade att spela i det.
Det måste ha svårt att andas.
Det var ju tur att det var Sydafrika på vintern.
Ja.
Alltså för det, i Sydafrika var det ju vinter. Mm. Så det var ju, alltså VM-finalen spelades ju typ så här 13 grader eller någonting. Så det var ju liksom inte helt uppåt helvete. Men fruktansvärt alltså.
Nej, men Eto'o är ändå i med Barca och den här biten. Man följer han, eller de mycket då.
Och då är det ju min tur, och då måste jag välja Didier Drogba. Jag tror också att det passar jävligt bra med de andra spelarna jag har. För jag tror, jag tror att jag fastnade vid att jag ville passa anfallet till Eto'o eller Drogba. Och så satte jag Pienaar för att det behövs lite finess där kring också. Det kan inte bara vara fart och fläkt liksom. Utan det behövs lite finess. Eftersom att jag valde att coacha som centralfältare. Så då väljer jag Drogba där.
Strikers måste vi kunna nämna, de andra vi har. Alltså vi har inte ens tagit med George Weah.
Nej, det är ni
det är egentligen, men det är bara för att den är för vår tid, ja. Annars hade nog alla andra han har nämnt honom.
Ja, absolut. Och alltså han är ju,
han måste ju vara större än de här. Alltså genom tiderna är han ju större, eller?
Alltså Drogba är ju, ja, alltså
vad jag har fattat som så är han ju liksom riktigt stor.
Ja, men han är ju kultstatus så tillvida att han var väl den första afrikanen att vinna Ballon d'Or. Och sen så har han ju också tagit en politisk karriär efter som har gått att diskutera om det var bra eller dåligt. Men han är ju verkligen en ambassadör för Liberia. Liksom, definitivt.
Sen nu när sonen har blivit proffs med och sånt där så hörs väl via namnet ännu mer också. Kanske.
Absolut. Så är det ju. Nej, det är...
Någon mer striker du vill?
Alltså det går inte att säga så mycket annat än att Victor Osimhen har varit fenomenalt bra.
Under de här...
Sen,
jag skrev upp Kanu, kom jag på.
Ja, och alltså ska man vara, alltså nu är inte han alls på samma nivå.
Nej, men
Igalo var ju, alltså ta bort hans United-tid,
ja,
förvisso var ganska fin. Alltså,
men
ett par
i Watford var han rätt fin.
Ja, absolut, det tycker jag. Petade ju en viss Troy Deeney.
Exakt, som är en riktig ikon.
Alltså han gör inte bra reklam för sig själv då.
Nej.
Och det gör han bra på egen hand.
Ja,
alltså han tar bort sig själv ifrån, alltså han gör sig själv unlikable på sin egen show liksom. Nej, fruktansvärd människa.
Ja.
Men ska vi gå till den sista?
Ja, där har jag ju brist på spelare med, så du lär väl ta. Va?
Har du?
Ja, för jag
hittade som helst.
Ja, det, men jag hittade ju mest strikersbön, så jag var lite.
Ja, jag måste ju ta Salah.
Ja, det gör det, annars gör jag det.
Så ja, precis. Så jag väljer Salah.
Jag måste dubbelkolla här då vad jag kommer på.
Du missar ju en, du gör ju nästan en.
Jo, men nu kommer jag på det. Jag skrev upp en till på slutet, ja. Ja, så jag har en backup, men jag ska bara komma på.
Jag kommer på.
På dig låter som att det är så många, det är därför jag är så här. Det är någon jag har glömt då.
Ja, det har du. Absolut. Om du inte tycker att det är fler än tre, så är det.
Nej, men det är just det att jag inte kommer på dem, tror jag. Men jag, eftersom du tar
Salah
så tar jag ju Riyad Mahrez.
Ja. Så men klart. Du har ju även, alltså Hakim Ziyech har du ju.
Ja. Det tänker man ju inte. Eller jag gjorde inte det först. Alltså, jag hade han när jag kollade upp. Men det var ju bara att jag säger Mahrez och Salah tycker jag ganska långt. För just jag tänker också lite landslag med. Och där har jag sett Ziyech för lite.
Ja, alltså han var ju så jävla bra i AFK. Eller i VM 2022.
Ja,
alltså
shit
vad fin han var.
Ja.
Men det var ju hela Marocko för övrigt. Ja. Med Sofian Amrabat.
Ja, då kan vi ju nämna Bono.
Alltså Nesyri var ju också svinfin i mästerskapet. Nej, går från ingenstans. Ja. Han var ju liksom en så throwaway forward i Sevilla liksom. Sen efter
Roger
det så växlar
Roger Milla har vi med.
Ja, just det. Men han är ju
Aubameyang också nämna.
Jösses, det glömde jag.
Ja, det gjorde jag också.
Men det är så här,
jo, alltså, en till spel jag skrev upp som var så backup som jag kom på. Seydou Keita i Barça.
Just det. Ja. Fina. Erik Abidal. Herregud.
Ja, just, men räknar man inte han som fransman eller?
Nej. Var inte han kamerunier? Jag tror han spelade för Kamerun.
Det kan. Oh, jag måste googla.
Kolla
det
upp det. För det.
Sen har vi ju vad heter
men nu
det?
När du Nico, säger det, fan, han kan inte spela med för Frankrike. Kolla Erik Abidal där, för han fick ju cancer.
Och sen två gånger.
Han kom tillbaka.
Fransk fotbollsspelare, står det.
Men gå in på Wikipedia och se vilka om han har spelat för det kamerunska landslaget. För jag tror fan med han har gjort det.
Det står att han är. Nej, Frankrike är 67
matcher. Han har spelat för franska landslaget.
Jag tänker också att han är något. Han är ju något.
Men han är kamerunier. Alltså han är liksom. Mm.
Vänsterback, ja, räknar nästan som mittback, men han var ju vänsterback också.
Han var vänsterback i en del i Barça, framförallt sen senare i karriären.
Privatliv, meriter, referenser, stod inte så
men skriv, kolla privatliv då, eller någonting. Eller kolla den engelska.
Engelska, Wikipedia.
Jag måste ha koll på detta.
Ja,
för
men jag vet att han har något mer. Oj, det var inte mer. International career. 67.
Det måste ju stå personal life då.
Mm, kolla det då.
Converted to Islam. Ja, just det, han var muslim, ja.
Mm, det är han.
Det hade jag glömt bort. Men nej, ja. Det står ingenting om det.
Men jag vet också att han är något.
För mig att
han
heter Kamerunier.
Erik Sylvian Bilal Abidal. Det låter inte franskt.
Det har han ju bytt eftersom att han blev muslim, tror jag.
Ja, det kanske det.
Men att man lägger till ett extra namn och sådär. Men hur som haver. Ja, men där ska vi ta vår elva front to back bara så att vi påminner om vilka vi valde då. Så jag valde Kameni, Assoué Kotto, Kolo Touré, Josef Aidou och Achraf Hakimi.
Mm.
Sen hade jag Essien och Kocha och Hadji. Och sen så hade jag Salah, Drogba.
Drogba.
Och Pinar.
Ja.
Och du körde?
Och jag hade Niyama, Asamoa vänsterback.
Just det.
Koulibaly och Benatia mittbackar och Rigobert Song som högerback. Och defensiva hade jag Yaya Touré och Obi Mikel och Abedi Pelé som tia. Mahrez till höger, Eto'o längst upp och Mané till vänster.
Ja, det är
från trean där framme gillar jag.
Ja.
Mahrez och Mané på varsin kant.
Fy!
ett tår där som kan sätta
det, det går undan.
Ja, det gör
det. Det går undan.
Det går riktigt
undan. Hjälp. Går det. Ja. Det är riktigt fint.
Ja.
Hörrni, det är dags att hoppa in i kanske det som allra flest människor har velat att vi ska prata om. Och det är ju såklart att Jürgen Klopp lämnar Liverpool.
Ja.
Man blir ju lite trött på att folk sörjer det som att han redan har försvunnit.
Ja,
han har ju en halv säsong kvar.
De sjunger ju nu åker lång som aldrig förr typ.
Jag gillar ju inte Liverpool, men det var gåsud.
Ja, jag fick gåsud.
Hur de tusen gåsar. Mm. Det var det.
Ja.
Absolut. Så vi ska prata lite Jürgen Klopp och hans avtryck på Liverpool. Mm. Rulla ingen Simon. För Jürgen Klopp har ju valt att kliva av jobbet som Liverpool-tränare efter den här gångna säsongen. Ja. Med, alltså det var en ganska så... jag har, alltså Klopp älskar ju Liverpool. Mm. Och jag
Liverpool
tror...
älskar Klopp.
Absolut. Och, men jag har ändå trott att kärleken har varit genuin.
Mm.
Det har jag aldrig betvivlat så sett. Men det var ju någonting i den här framförallt intervjun. Mm. Alltså inte presskonferensen.
Nej, utan intervjun han hade.
Intervjun han släppte först.
När han förklarade lite.
Ja. Mm. Det var ju att han poängterade liksom att jag lämnar Liverpool. Alltså för mig själv, inte, inte för att jag vill testa något nytt. Utan
nej,
verkligen
för han, vill inte han sa att han kanske inte ens ville fortsätta träna längre. För
exakt.
Han var lite mätt.
Ja, precis. Och han pratade ju också, det var ju lite så här halvfilosofiskt ifrån honom. Så här att jag skulle vilja testa på att leva ett normalt liv. Ja. Och liksom hela den här grejen att fotboll...
Han behöver kanske en break från fotbollen bara.
Ja, men att fotbollen är liksom hans... att det har ju blivit hans liv. Och, och liksom, oavsett hur man vänder och vrider på det, att vara fotbollstränare är ju så... är ju mer än att vara spelare.
Ja.
Alltså det omfamnar ju ens liv på ett så omfattande sätt.
Det är så
sätt.
Mycket runt omkring.
Ja,
känns det som.
Och liksom tiden du lägger är ju längre. Det är ju bara att titta på hur länge är mina spelare på träning, hur länge är jag investerad i träningen. Mm. Liksom.
Exakt.
Och liksom...
Det är som en lärare i skolan typ lite.
Ja, exakt. Ja. Exakt så. Mm. Det är ju liksom... eleverna har ju... liksom,
skoltid 8-3, säger vi.
Ja, och det kan vara mer intensivt än en lärare. Så tillvida att man har förmodligen fler lektioner som elev än vad läraren har antal lektioner.
Ja.
Men tiden man lägger ner och allt omkringarbete som sker är ju betydligt mer än vad en elev lägger ner. Mm. Så han pratade mycket om det, att han ville testa att leva ett normalt liv för att han inte hade haft möjligheten att göra det.
Det är förståeligt tycker jag.
Min första tanke var ju så här, nu är ju barnen utflyttade, Jürgen.
Ja. Ja, han kanske väl ha lite egen tid med frugan.
Med all rätt.
Ja.
Fan. Och det har han förtjänat.
Ja, det har han gjort. Okej, så nu är det du och jag här. Nu har vi gifta här i 20 år, men nu kör vi. Nu satsar vi på oss.
Är du med mig nu? Vad heter Ulla heter hon va? Jag tror hon heter Ulla. Jag tror det.
Nej, för han pratade ju om också att skulle han någon gång börja träna igen så är det dels var det väl bara en så här eller inte ens Premier League och skulle vara Premier eller det skulle
till
inte
och med
vara.
Så att han sa definitivt inte England.
Så var det, för han vill inte träna något lag annat än Liverpool, men han vill inte ta dem igen.
Ja, och det var ju
det
lite
så här, även om jag skulle behöva svälta ihjäl typ, så skulle inte alltså han men det han bredde på det ordentligt.
Det var ju med pistol mot huvudet.
Ja,
liksom.
Verkligen så.
Absolut. Och det var det
så
som
det tror jag, men han kommer ju ta om han någon gång i framtid tränat ett annat lag så är det ju en annan liga. Typ Bundesliga kanske han går tillbaka till eftersom det är hemlandet med sånt.
Alltså han sa ju typ liknande melodier när han lämnade Dortmund också. Ja. Kan det vara en återkomst till Dortmund? Alltså för alltså just det att han fäktade lite med att han vill inte Han
blir, jag tror inte han vill skapa kärlek till en annan klubb när han har haft så stor kärlek för Liverpool, känns som.
Men känslan nu, alltså,
känns så otrogen, ja, liksom. Ja, det är lite den känslan definitivt. Jag får, att han vill inte känna sig otrogen mot den klubben.
Ja, ja, men ja. Det förvånar mig lite att, mm. att den kärleken är så djupt rotad. Ja. Det är fan respekt till
ja,
det.
Ja, det är respekt.
100%, och han är ju fan i mig ensam om att tänka så.
Ja, det kan man
i fotbollsvärlden
säga.
Oh, ja. Idag, tror jag. Ja. Det är väl Arteta kanske som inte skulle kunna träna något annat lag. Kanske Everton.
Jo, han hade kunnat.
Han hade kunnat gå till Everton. Ja, om det skit sig i Arsenal. Ja, typ. Det är inte otroligt. Men just att han är så outright. Mm. Liksom, att, nej.
Han är väldigt tydlig. Först så här, jag kommer lämna. Det börjar ju ganska lugnt tycker jag. Ja. Men jag kommer lämna. Jag känner mig liksom, nu har jag gjort mitt här. Det är lite så. Och sen bara, tänk inte vara med någon annan klubb. Jag tänker inte träna Premier League. Jag tänker inte träna all. Alltså, mm. Det är verkligen så här, då bara kör han på hjärnet med att jag ska inte göra det här. Alltså verkligen bara, nej, nu är det slut.
Och jag tycker också att det är det är så sällan man ser tränare vara så ärliga.
Ja.
För han sitter ju och säger typ att ja, men när vi satt i somras, mm. och tittade på, trots att han hade skrivit ett nytt kontrakt för 3 eller 4 år, han skrev fram till 2022. I slutet av 2022 så skrev han kontrakt fram till 2026.
Okay.
Så 4 år. Eller 3,5.
3,5.
Och då då var det liksom det gjorde han och berättade om det, att det kändes rätt då. Och sen så satt han på ett sånt här värvningsmöte. Alltså, mm. de sitter på, alltså scoutmöte. Liksom.
Ja, exakt.
De här spelarna finns tillgängliga. Bla, bla, bla. Och han säger då att det är en tanke som slår mig. Mm. Som är så här, ja, jag vet inte ens om jag är kvar här nästa. Vad sa jag? Eller vad tänkte jag just själv?
Ja.
Att han verkligen var så här, att oj, det var nästan som att mitt undermedvetna tänkte det åt mig.
Ja,
att det är dags att lämna nu. Mm. Det var så himla, alltså nu men jag kände igen mig så mycket i det, för det var så jag lämnade Hovslet.
Mm.
Att det var så här, jag visst, alltså jag hade ju haft kontakt med Husqvarna under många år liksom, och egentligen bara väntat på rätt läge att hoppa på tåget.
Ja, exakt.
Dels från Håslets håll, men framförallt från Husqvarnas håll, hur det såg ut på damsidan där och då. Så då väntade jag bara på rätt läge att hoppa in. Men det var så, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men jag kopplade så mycket till det, att det var verkligen så här någon så här april. Det var typ så här 6-7 matcher in i säsongen.
Mm.
Så är det en sån tanke som bara slår mig, att så här, man får någon fråga eller man pratar om någonting, så bara, nej, det här är nog sista säsongen.
Mm.
Och man bara, och så känns det som att det bara,
och det är klart, sen när jag börjar bearbeta så går det bara längre och längre.
Ja, precis. Ja. Och det blir lite pyspunka, att det är verkligen så här. Alltså och han beskriver det så bra. Jag kopplade
som fan till det,
att drivet är inte borta.
Mm. Nej. Jag bara känner ett nytt kapitel.
Fokuset är inte borta. Det, alltså,
intresset är inte borta.
Nej, det är mycket kvar till säsongen, men det är som att jag liksom kan förutspå att jag vet att om ett halvår så kommer jag inte ha den här energin.
Mm.
Det är lite som att man ser målsnöret liksom, eller att det är som att man kan förutspå det är som folk som, du vet, redan vet hur de kommer dö.
Mm.
Alltså det är ju så sjukt djupt,
ja,
men det finns ju folk som menar på att jag vet precis hur jag kommer dö, för jag drömmer om det varje dag och jag är helt övertygad om att det så kommer bli. Så är lite känslan.
Mm.
Jag kopplar det som tusan till det, och liksom som, alltså både du och jag har ju egentligen sett vårt supporterskap all grund för att fullkomligt hata Jürgen Klopp.
Ja, egentligen ju. Det har ju varit den största rivalen i flera år nu.
Och så således även för Man United. Jag menar, alltså Klopp har ju sett till att det är, alltså den här, inte bara att det har vänt, att vindarna har vänt sinsemellan Liverpool och Man United, vem är bäst?
Mm.
Utan det har ju också vänt sett till vilka som vinner derbyn.
Mm, exakt.
Så jag borde ju hata Jürgen Klopp. Mm. Och det är klart att det sticker i ögonen som fan han går fram till The Cop efter liksom ännu en 7-0-vinst mot Man United och kör den här fistpumpen mot publiken. Det är klart det svider i ögonen. Samtidigt som jag känner att Alltså, jag vet, alltså, ju mer man tänker och ju mer den här känslan, man vet inte vad man har för den där borta.
Man kommer ju sakna honom.
Fan vet, om det inte är den mest inspirerande ledaren man har sett i Premier League på hur många som helst. Och jag tycker att, jag ska säga så här, jag håller inte honom högre än Sir Alex. På vissa sätt så håller jag honom inte högre än Pep. På vissa sätt så håller jag honom inte högre än Wenger heller.
Nej.
Men han fan, han har gjort mest intryck utav alla.
Det har han ju faktiskt.
Han har gjort sånt intryck på mig som människa liksom. Mm. Trots att jag inte ens hejar på Liverpool. Det säger ju, och inte bara att jag inte hejar på Liverpool. Jag gillar ju verkligen inte Liverpool.
Nej.
Det är nästintill hat liksom mot Liverpool. Men just han och hans ledarskap och persona är ju onekligt liksom. Det är, man bara ser honom och önskar att han valde Man United.
Ja, jag fattar det. Jag har inte haft något emot om han hade tränat City egentligen heller. För att jag har ju hört också på andra poddar och andra fotbollssupporter att de ogillar honom för att han är lite, ja men, det var någon som pratade om att de inte gillar för att han har gjort lite det här att han ska spela om matcher för att det blir inte, reglerna har inte passat. Alltså något dombeslut har blivit mot Liverpool och vill han omspel. Och det här, typ. Alltså att han är lite sån att han ska bli liksom kompis med domarna och på det sättet. Men jag tycker just den här entusiasmen, ledarskapet. Jag följer ju, tror jag, typ nästan alla Premier League-klubbar på Instagram. Liverpool lägger upp ganska mycket saker.
Mm.
Och de lägger upp
mycket inside.
Mycket inside verkligen på spel, men också om Klopp. Och jag fick någon random när någon har lagt upp nu. De hade ju varit, om det var i Dubai eller någonting nu, och tränat precis som City har varit. Så var det någon som hade träffat honom på flygplatsen, en liten tjej. Alltså typ 9-10 år kanske eller något sånt där.
Ja.
Och tagit en bild och han har liksom reagerat så här: det första jag träffar när jag landar i Dubai, det är en skotsk familj liksom.
Mm.
Och lite kul. Och så hade, det var pappan som skrev inlägget, tog kort på när de är ihop. Och han bara, det är den mest, tjejen tyckte det var den mest genuina människan liksom.
Ja.
Så han verkar ju vara en sjukt trevlig och god gubbe verkligen.
Och hans, alltså, och hans liksom,
oavsett om han har det, du vet, när han är riktigt förbannad och liksom har tänderna hänger ut och blicken dödar den nästan. Så det är nog mycket han som man hade gillat. Jag hade nog gillat att ha han som tränare själv.
Och framförallt att, alltså så här, man kan ge sig fasen på att det här pressmeddelandet, eller liksom, det är inte ett pressmeddelande, det är en intervju, men den kommunikén, det är 100% Jürgen Klopps initiativ.
Mm.
Och alltså, i en värld där jag tycker klubbar och förbund hos SvFF jobbar åt helt fel håll, att man märker, alltså det blir lite sköldpaddegrej utav det, att många klubbar, och alltså det är även utanför fotbollen, man märker att det är så mycket som täcks idag utav media. Media är så mycket mer än bara massmedia, utan det kan vara någon med en mobiltelefon som spelar in eller någonting fel, eller hör någonting och så är det ute i pressen. Och sättet man har liksom hanterat det på i många andra instanser, det är att man stänger och försöker ännu mer att hålla tyst om saker liksom. Att det blir mer och mer stängt, det är mindre och mindre exklusivt, och det är allt ska vara en fasad utåt. Till exempel som FCVFFs så här rekryteringsprocess, det är så uppenbart nu att allt är en fasad liksom. De har ju inte koll på vad de gör. Medans Jürgen Klopp då annonserar detta till ägarna, bara ägarna, för, vad sa han, 2 månader sedan tror jag. Jag tror det var slutet av november tror jag han sa. Lät spelartruppen veta lite senare, men var så här, det ska inte ens ut till de som har med media att göra i Liverpool, utan det ska bara hållas här. Och sen så är det liksom en halv säsong innan han avgår, så går han ut och kommunicerar allting klart och tydligt.
Berätta med att han har pratat med spelarna också och grejer liksom.
Innan det, långt innan det, så att de vet
exakt
om det
liksom. Och de har liksom inte så mycket frågor på det, utan de fattar, och det tycker jag också är bra att
och just den här transparensen är ju så, alltså det är så frisk fläkt att han bara går ut och gör detta. Det är ingen kort intervju heller. Det är 26 minuter liksom, eller någonting. Där han liksom pratar av sig om allting gällande det, och är ganska ofiltrerad också. Det är liksom inte liksom,
ja, men han är rak och ärlig, och det tycker jag är bra att han är, att han förklarar liksom hur han tänker.
Ja, och det är ju liksom en som sagt väldigt annorlunda mot vad många andra hade kunnat göra. Sen var det nästan som att Xavi hade såg det och bara, ja, det är nog så man ska göra. Gick han ut och gjorde samma sak.
Ja, exakt.
Men
Xavi, han hade ju förvarnat lite om att han går det inte bättre nu så kommer jag hoppa av. Så han gör ju inte det för sin skull, för han vet att okej, jag är då, utan han bryr sig så mycket om Barca att han liksom, nej, det går för dåligt för Barca och det kan inte jag. Jag kan inte vara orsaken till det, då kliver jag undan.
Yeah.
Så det ska gå bättre för Barca.
Och säga vad man vill om Xavi, men fair enough.
Ja.
Once
a cooler, always a cooler.
Ja, precis. Typ, ja, exakt.
Ja, men det märks att han bryr sig mer om Barca än sig själv i det fallet.
Absolut, och det är ju något älskvärt i det också, givetvis. Men för att avsluta kapitlet Jürgen Klopp så jag kikade lite på så här, alltså Nu när man ändå vet när vägs ände är, så börjar jag kika lite på så här, okej, men vad har Jürgen Klopp åstadkommit liksom?
Det har lagts upp mycket nu, kan jag säga, på Instagram.
Ja, det har det. Jag såg det.
Statistik och videos från grejer och sånt där. Det är hans bästa matcher, alltså Liverpools bästa match under honom och grejer och sånt.
För jag har ju varit typ unplugged nu under två dagar för att jag har varit på UEFA B. Jag har ju inte haft upp på telefonen i stort sett på två dagar. Så jag har missat lite det, men jag såg lite nu på vägen hemifrån från Gislaved. Men jag satt och klurade lite så här, men så här, vad åstadkom Jürgen Klopp? För det är så här, ja, men okej, mina känslor kring honom är så här och så här. Men vad uträttar han faktiskt? Och jag började gå igenom så här, alltså innan Jürgen Klopp kom, alltså förutom säsongen 2013-14 när de slutar tvåa väl, eller trea,
där
när Gerard trillar och jag tror att de slutar tvåa.
Ja, det måste de göra, för det är ju där gullet ryker ju.
Ja, de, exakt, mer eller mindre i alla fall. Men det är ju inte bara på grund av det. Det är
Nej, lite förvrängt, men
det blir ju väldigt talande i alla fall. Det är ju medialt väldigt lätt att sälja. Men förutom den säsongen och Champions League-triumfen 2005, så är det liksom 30 år nästan utav alltså fullkomlig torka. Och framförallt så är det ju en riktningslöshet som är skrämmande. Alltså. Till och med så att man får kontinuitet i och med Brendan Rodgers och sjabblar bort det också. Man tappar massa spelare. Det är bärande spelare som är ständigt skadade. Det är ju liksom fullkomligt kaos. Jag minns det var ett derby som Man United skulle spela mot Liverpool. Och ja, det är ett derby. Vi fick massa kommentarer på det senast. Jag nämnde att det var ett derby.
Liverpool United. Ja. Det har väl alltid varit ett derby.
Ja, men det, och de menar, det är inte samma stad. Nej,
men det finns derby. Jag ansåg
det är ett regionsderby.
Jag
liksom
blev nästan så här när Firmino Sala, då var det City-Liverpool, var nästan ett derby för mig.
Ja.
För det var sån hat mellan lagen.
Det är samma region.
Ja, men det blir ju verkligen ett derby, tyckte jag, i och med alltså känslan kring matchen.
Det är ju ett Lancashire-derby.
Ja,
är det ju.
Ja.
Men hur som helst. När Jürgen Klopp ansluter. Vill du att jag läser upp truppen som han tar över?
Den är skrämmande, minns jag. Men
den är talande, ska sägas. Ja. Och den behöver sin kontext.
Ja.
Där har de då alltså. I mål så har de Simon Mignolet.
Ja.
Och det var ju en målvakt som hade sina brister.
Definitivt.
Det var en tvål.
Det är en målvakt jag aldrig har gillat, kan jag säga, om jag ska vara ärlig.
Nej, det var min känsla också.
Väldigt.
Och jag minns att pappa
osäker,
varenda gång jag bodde hemma då.
Ja.
Varenda gång han satt och tittade på Liverpool och så den här jävla Mignolet.
Ja.
Frågan. Ja. Sen har de ju då Nathaniel Clyne. Och då tänker man att, just det, han var ju jävligt fin första åren i Liverpool där.
Han var bra i Southampton.
Han var jättefin i Southampton. Sen var han okej i Liverpool. Ja. Men framförallt så var han ju skadad i Liverpool. Jämt. Hela tiden.
Var det i den eran nästan när de plockade mycket från Southampton, va?
Ja, det här var ju liksom i utmynningen utav det.
Ja, det är i början. Innan de plockade från Dijk och Mané och dem ju.
Ja, det är det ju. För de hade ju liksom en period mellan typ 2012 och 2014 när de plockade massa Southampton-spelare. Sen var det lite break ett tag och sen plockade de Mané och Van Dijk då.
Ja, exakt.
Så det här är ju mitt emellan det. Sen hade man José Enrique redan då, en förlegad ytterback. Ja. Var fin på sin dag, men du går inte att vinna ligan med José Enrique. Så är det. Och framförallt inte vid 31 års ålder.
Nej.
Och sen hade man Colo Torre som redan då var 35.
Mm, exakt, han var förbi sin prime.
Det var han definitivt. Sen hade man en 26-årig Dejan Lovren som han hade ju sina bästa dagar framför sig. Ja. För när han... Alltså fram till...
Jag fick ju se en av hans typ sämsta halvlekar live ju när han blev utbytt i paus mot Tottenham.
Ja, just
det. Och Klopp skyllde på att han hade en känning, men han... Alltså det var bland det sämsta jag sett en mittback göra den första halvan.
Ja,
han var så fruktansvärt dålig och så bytte de i paus och de förlorade med 4-1. Men alltså, han var så fruktansvärt dålig.
Han var ju en... Alltså det var ju en bra bit in på Klopp eran han fortfarande
det var ju
det.
Bajs.
Det var ju typ i och kring VM 2018 som han verkligen började växa och blev den mittbacken som folk trodde att han kunde vara. Mm. Och då var han 29. Mm. Sen hade man en 18-årig Joe Gomez. Mm. Spelade nästan ingenting. Sen hade man Mamadou Sakho. Mm, spelade fortfarande.
Gamla PSG-spelare.
Således även Alberto Moreno då, 23 år. Kunde ju inte... Alltså, den fysiken i Premier League...
Nej, det gick inte.
Det var ingen bra kombo.
Han hade nästan funkat bättre idag ändå. I och med att man inte behöver ha riktigt samma.
Ja, nej men,
lite.
Och i en annan kontext kanske.
Ja, men lite såklart.
Kanske
bara
en wingback.
Ja, men lite så.
Inte en vänsterback i en fyrbackslinje som ska pressa högt och gegenpressa för första gången.
Nej.
Kan man ju tycka. Nej. Sen hade de Stephen Caulker, direkt från Queens Park Rangers.
Ja, exakt.
Var ju faktiskt väldigt bra i Queens Park Rangers. Mm. Gjorde ju ett par landskamper precis innan där. Men vid den här tiden så var han ju en förlegad och wasted talang. Liksom. Mm. Det var ju ingen kvalitet på det. Sen hade de Thiago Ilori som man också trodde skulle bli bra. Då var han fortfarande spännande. Jag minns framförallt hans säsongsfoto den säsongen. Jag minns att han såg jävligt konstig ut.
Det är bra, det var hans peak.
Och så hade man en 31-årig Martin Skertl.
Mm.
Också han är på väg neråt i karriären.
Mm.
Sen hade man Trent före Trent, John Flanagan. Startade ju mer eller mindre varje match.
Ja, jag vet.
Och gjorde ju typ någon match där Liverpool-supporten var så här, fan vad fin han är. Ja, det var den matchen.
Ja,
liksom.
Det, han hade
och därtill då två stycken ynglingar som aldrig såg The Light of Day. Det är ju Brad Smith och Connor Randall som inte gjorde någonting ifrån sig.
Nej.
Där, båda 20 år gamla.
Mm.
Sen hade du James Milner. Mm. Redan då 30 år gammal.
Ja. Ja, jag vet. Och ändå hållit den nivån sen alla de här år efter.
Ja, absolut.
Nej, det är bäst fysik i laget under alla år med och sånt där. Det är helt sjukt.
Sen finns det ju lite... jag vill ändå säga att mittfältet finns det ändå lite kvalitet att hämta ifrån. För då har du James Milner som för det första gjorde sina första riktiga helsäsonger som central mittfältare här. Han var ju mycket ytter i City bland annat.
Han var höger mitt i 4-4-2. Ja, det var då jag hejade på City när han var där bland annat.
Exakt. Och sen var det ju faktiskt Philippe Coutinho som precis hade börjat blomma ut till den spelare alla trodde att han skulle bli. Jordan Henderson som ju var en
innan alltså, Gerard,
det ska nämnas att han var ju bespottad vid det här vid den här tidpunkten.
Han skulle ta över, det var ju ingen som trodde på honom egentligen att han skulle ta över Gerard.
Och är den alltså, första man skulle sälja liksom.
Ja.
När Klopp kom.
Mm.
Och just att han fick ta kaptensbilden efter Steven Gerrard, det är inte schysst alltså.
Nej, det är faktiskt inte det.
Det är...
Men det är klart, det visar ju på han trodde på honom med tanke på vilken spelare han blev efter det.
Ja, och vilken...
Klopp i all ära, sen är väl henne så själv såklart med sin mentalitet, men det måste, hade varit en annan tränare, han kanske inte blivit det, den spelare han blev.
Men det är många spelare som har uttalat sig om det idag. Att så här, vem är den jobbigaste spelaren du mött? Många säger Jordan Henderson.
Mm.
För att han var som en coach på plan.
Mm.
Och att han hela tiden sparade på. Mm. Det finns ju så briljanta klipp från covid-säsongen.
Mm.
När man hör Jordan Henderson och hur mycket han kommunicerar på matcherna. Det är ju helt, jag har aldrig hört något liknande. Nej. Det är liksom varenda situation han framme och gormar på liksom. Mm. Oavsett om han är nära eller långt borta liksom. Så bara, go on Andy, yes!
Ja.
Man bara, uff, okej.
Ja, men det är bra. Det...
Och ställer krav.
Gillar vi.
Så det, de hade ju ett fint mittfält. Milner, Coutinho, Henderson.
Det var väl han som skulle gå till, var klar för Ajax nu va?
Ja, stämmer. Adam Lallana.
Det var inte så kul i Saudi, förlåt.
Nej, det var det inte. Nej,
det är flera spelare som sägs nu ska skita i det. Det
säger ju något om något.
Ja.
Adam Lallana var ju nästa i alla fall, som då var en offensiv mittfältare slash höger vänster ytter. Sen har man Lucas Leiva som redan då var 29 år gammal och var ju lite det var inte spelaren,
en B-versionen av Fernandinho.
Ja, och det var ju, alltså kontentan utav detta är att det är inte många som passar Jürgen Klopp ball liksom.
Nej, inte av spelen de här.
Det är ju Milner, Henderson. Nej, men det och vill du höra något ännu värre, så är det ju Emre Can. Det är ju verkligen så långt ifrån Klopp-fotboll man kan komma. Åtminstone så som han var då som spelare. Nu tycker jag att han är mer passande för det. Framförallt som mittback så funkar det ju helt okej. Joe Allen, the Welsh Perlow. Och sen så är resten är ju bara liksom fruktansvärt dåliga fotbollsspelare. Det är Cameron Brannigan.
Ja, det jag känner igen namnet. Men...
Jordan Ibe. Kommer du ihåg honom? Gick till
Sen... just det, vänstytten, ja.
Ja.
Ja, det blev inte mycket av honom.
Nej, det blev det inte. Jag tror
han
att han
minns
är...
jag var väldigt lovande. De sa, det här är liksom nya.
Jag tror att han senast spelade i League 2, om jag minns rätt.
Ja, det måste han gjort.
Kevin Stewart. Ingen koll.
Nej.
Ryan Kent blev bättre i Rangers sen, men inte FIFA Premier League-standard. Jordan Rossiter. Ingen koll. João Carlos Teixeira har jag lite koll på.
Teixeira, ja. Han gick väl till portugisiska ligan sen.
Ja, gick tillbaka, ja, exakt. Sen Shei Ojo.
Ja.
Känner som man ändå namnet, hade lite koll på. Var en liten som wonderkid på något FIFA någonstans.
Exakt.
Och sen Pedro Chirivella. Eller Chirivella. Fint namn, men blev inget utav det. Nej. Och sen då forwardsuppsättningen med Christian Benteke.
Ja.
Roberto Firmino, Daniel Sturridge, Divock Origi, Danny Ings och Jerome Sinclair. Fin uppställning.
Faktiskt.
Alltså sett till namn liksom. Ja. Och framförallt vad Christian Benteke var då, så var det ju inte pissdåligt.
Nej, det var
liksom
inte pissdåligt.
Och Firmino som än inte hade blivit en center, utan han var ju mer utav en offensiv mittfältare då. Det sjuka är att innan Jürgen Klopp kommer, det här är nästan det mest imponerande, det är att när de precis har... När han precis signar, då har de precis signat nya 2, 3 eller 4 års kontrakt med Kolo Touré, Danny Ward, Martin Skärtel, Shei Ojo, det är ju fair i och för sig, Mamadou Sakho, nytt 3 års kontrakt, Brad Smith, nytt 3 års kontrakt, Simon Mignolet, nytt 3 års kontrakt, John Flanagan, nytt, fan är det 4 eller 5 års kontrakt. Det är fan inte lätt att städa om i den här.
De han bara precis... ska behöva vänta 5 år innan jag kan göra mig av.
Varenda spelare som han är så här, de ska bort. Nytt kontrakt i somras.
Men det är ju...
Lycka till att få
det
loss
var
dem.
Ju inte många av de här. Alltså, Henderson, Milner och Firmino är ju de som har varit kvar.
Yeah.
Egentligen så. Det är ju inte många av de här som har varit kvar långt efter heller. Så han rensar ju typ hela truppen verkligen.
Ja, och han gjorde det så... Alltså, det var så sömlöst. Ja. Alltså, det var så gradvis liksom. Mm. Det var inte så att han kom in och bara...
Nej.
Utan han spelade ju klart den säsongen med
det blir lite
i stort sett truppen han hade.
Och sen bara vänta på nästa fönster.
Sen var väl den första riktigt stora värvningen, det var väl Sadio Mané, va? Jag tror det.
Ja, det var nog en, alltså stora tror jag det var det.
Och så man efter det, och året efter det så kom Mohamed Salah tror jag.
Mm.
Och sen vintern efter det
vintern
så kom Van Dijk. Så ja, det, alltså, när man tittar på den här truppen och ser vad han har gjort med den, och också givetvis att han har ju spenderat betydligt mindre pengar än vad till exempel Pep Guardiola har gjort.
Han har lagt onödigt mycket pengar. Det är bara för, men det är lite så här, bara för att vi ska ha högsta budet så lägger de lite extra city, bara för att de kan.
Ja, men på vissa sätt absolut. Men just också att man har ju gått ganska,
det är nog ganska många, alltså det är inte jättemånga som jag kan komma på liksom dåliga värvningar Klopp har gjort som blivit flopp. Alltså,
men det är Keita, det blev ju aldrig bra.
Och sen, vad heter han? Jag tappar namnet. Han som kom nu i sin brasse, Arthur.
Ja, nej, den är ju inte...
Det blev inte mycket av den heller.
Sen kan man ju faktiskt peka på att Thiago Alcantara blev ju aldrig det som man tänkte.
Nej, men han är så skadad. Det är inte Klopps fel. Men...
Och sen ska jag säga att när han spelar är han ju jättefin. Det är ju inte så att han har gjort det dåligt när han har spelat.
Nej, det är ju en klassspelare.
Nej, men det är det ju. Absolut. Ja. Men det är liksom laget han tar över.
Ja.
Det är ju liksom det är skrämmande.
Minamino kanske inte är det bästa heller, men han har väl inte, han har gjort lite avtryck i alla fall, men det är inte någon.
Ja, men precis. Och det är ju
ja, men det är imponerande, så du vet, få Henderson till den ledaren och stora liksom kuggen på mitten, och så Milner ser till att bibehålla honom så han krigar. Plocka in Van Dijk, Mané och Salah, Alisson sen som småningom. Och så har du en Firmino och gör om han också till en världsklass forward slash falsk nia liksom.
Ja, alltså gör
jätteimponerande.
Gör ju om hela
Robertson från halvet till den han har blivit.
Den är också helt sjuk.
Ja, faktiskt.
Och Trent från en ytterback som har varit så här, fin inläggsfot, men kommer du ihåg när Rashford förstörde honom i något av de här derbyna med den här choppen och han sätter sig på arslet liksom Trent, och man bara, åh nej, du är inte ens 20 än. Nej, du har många år kvar. Dö inte nu.
Killen kommer att trauma.
Ja, men precis. Och blev ju jättefin såklart. Och, det är väl mer bara en hyllning till Jürgen Klopp. Ja. Att
är det någon... jag fick upp det, de la upp så här på någon sida förslag på så här de bästa matcherna som de har haft och sådär. Vilken är, om du kommer på någon spontant, vilken är så här, det behöver inte vara Liverpools bästa match, men den bästa matchen som du tycker så här Liverpool har gjort, eller liksom så här, den här matchen med Liverpool är det jag minns mest.
Det är svårt att tvätta bort när de vänder 0-3 till 4-3.
Ja, det är ju den jag får högst upp.
Det är nästan som att man får ta bort den ur ekvationen, för den är ju liksom en all time.
Ja, den
liksom
är brutal. Alltså bara Trents hörna är så... jag har aldrig sett någon göra den efter det heller.
Nej,
alltså man slår snabb när alla är oorganiserade.
Och att det är det målet med. Ja. Det är 4-3. Ja. Det är liksom alla är på väg mot förlängningen. Liksom.
Exakt. Det är Wijnaldums nick och det här. Alltså det är... Ja. Sen är det många bra sjuka matcher de gjort mot City som jag hatar tyvärr.
Men... Absolut, jag skulle komma till det. Men det är också en sån värvning. Alltså Jorginho Wijnaldum som gör det...
Älskade honom.
Det kan vara en av mina favoritspelare.
Som Liverpool har haft, tycker absolut. Jag med. Jag hade älskat att ha honom i mitt lag, som jag har spelat själv. Liksom.
Och jag tycker att... För Wijnaldum var ju liksom han var ju han var ju liksom Mr. PSV. Stannade ju väldigt länge i PSV innan han lämnade överhuvudtaget. Och sen gick han till Newcastle och var ganska bra en liten höst. Och sen var han ju liksom mer eller mindre, alltså det är ju typ skeppat tillbaka till Holland. Och sen kommer Liverpool och plocka upp honom. Och så är det bara spikrakt därifrån. Man hittar helt rätt roll för honom.
Lunge som kan te liksom,
och så, med den offensiva kvaliteten
men exakt,
också.
Han är så komplett,
fruktansvärt fin fotbollsspelare. Det är ju liksom
det är ju den bästa när den säsongen, det är ju den bästa elvan de har haft
2018 där kring.
Firmino, Mané, Salah och så Wijnaldum.
Milne spelar ju knappt.
Nej, men Wijnaldum, Henderson och
Fabinho.
Ja. Och sen så med Robertson och Van Dijk och Matip och Trent. Ja. Det är ju en...
Den är ruggig.
Det är den är ruggig.
Och då har ju Matip precis petat Dejan Lovren.
Exakt.
Liksom. Som var, jag ska säga det, att efter 2018 var han ju faktiskt riktigt, riktigt fin. Eller 2018 och framåt, liksom, innan han såldes. Absolut. Men jag tycker att när de demolerar City i Champions League-kvarten...
Ja, det...
Den är ju för det är ju verkligen
är
en så här...
jobbig, jag vet exakt, de gör det så sjukt bra och det är det som retar mig något fruktansvärt.
Det är första gången som jag håller en så högt för att Pep för första gången blev alltså krossad.
För det, det är inte många gånger någon har kött över.
Jag minns inte ens vad de vinner med.
3-0.
Exakt. Är det 3-0 totalt?
Ja, den matchen i alla fall.
Ja. Okay.
Det är Oxlade gör ju...
Ja.
Det är väl det första målet, va? Tror jag.
Ja, det är det. Vilken lackar du!
Exakt. Och det mål minns jag att jag tänkte så här, det här kommer bli en jobbig kväll.
Ja.
För då kände Liverpools liksom tryck och pondus och hela det här. Och City var inte sitt bästa slag.
Och det var ju också känslan av... Alltså så här, Pep Guardiola har förlorat matcher med 3-0. Men... Här var det liksom som att det är första gången jag sett ett Pep Guardiola-lag vara oroliga med bollen. det var liksom skakis kring att få bollen. Ja. Och det är ju det som Pep aldrig har misslyckats med. Mm. Alltså, det har inte varit ett lag som har tagit matchen ifrån dem via att man tar kommandot i matchen. Nej. Bollinnehavsmässigt eller att man på något sätt sargar Citys sätt att spela. Men den matchen, framförallt, det är väl den första matchen väl?
Ja, det är det.
I dubbelmötet. Där man känner att City är utspelade. Mm. På så många sätt. Det är fullkomligt schackmatt. Nu vet jag att jag strör salt i sår.
det är långt länge sedan, men jag minns det då att det var så här, det var jobbigt den kvällen.
Och den håller jag så högt, för att det är verkligen en så här, alltså, City don't know what hit them.
Mm,
det
var liksom så.
Jag tycker också att det är ju på ett sätt starten utav den riktiga rivaliteten mellan City och Liverpool.
För det är ett par ligamatcher också under de här åren nu som också varit brutala, alltså oavsett vad det har blivit.
Senast 2021-22, båda de mötena är ju hög karat. Jag vet, vi tittar ju på en utav den som blev 2-2 när Phil Foden kvitterar.
Exakt.
Den är ju också hög karatig, så det är inte klokt.
Men det som har varit roligt med det också är ju att det har varit många jämna matcher. Ja. Men det har ändå varit någon match där, som nu då, den då Liverpool vann med 3-0.
Ja.
Sen var det ju den då när man sparkade Ederson i bröstet och City till slut körde över dem.
Jag har ju fan glömt bort den är också
det
helt
är också
galen.
En sån sjuk match som gör, alltså det röda kortet gör ju att City bara kan köra över dem sen. Men det är flera såna matcher som är åt båda hållen, och så är det den när Salah ju dribblar tre spelare och det är ju bland
det snyggaste. Det är också 21-22.
Det
är samma match som Phil Foden avgör.
Ja, det är det, va?
Eller kvitterar. Jag tror det är samma match. Och
det är så hög kvalitet på de matcherna, alltså varenda individuella spelare håller högsta nivå.
Ja, men så här, det är liksom,
så jag kommer ju sakna de matcherna mellan City och Liverpool. Det var ju det roligaste och jobbigaste laget att möta under de senaste 5-7 åren. Alltså,
ja, absolut.
Tycker jag som City-supporter.
Ja, och det var ju liksom en match där man var så här, men det är inte många matcher som inte har någon betydelse.
Nej.
Som man är så här, alltså, även om det är ett spännande möte mellan Tottenham och Arsenal, även ett North London Derby eller liksom vad det än är, så är det så här, ja, men har man något viktigt så kan man skippa den matchen.
Ja.
Men jag tror fan inte jag missade enda Liverpool City-match efter den kvartsfinalen.
Nej.
Jag har sett varenda en live, liksom bänkad med chips liksom. Ja. Det är verkligen
två skålar.
Ja, men det är verkligen den Michael Jackson-meme när han sitter och äter popcorn. Det är varenda gång det var City Liverpool eller är City Liverpool. Och det ska bli jävligt spännande det sista derbyt. Det blir ju i mars, tror jag det.
Ja,
jag tror det är i mars någon gång. Som är sista gången de möts. Om det inte är så att de möts i Champions League-slutspel. Givetvis.
Ja, det kan ju faktiskt hända. Men
nej, för helvete. Liverpool inte i Champions League. Herregud.
Förlåt. Jag tappade också det nu.
Så det skulle vara en FA-cup-final eller någonting.
De möts 9 mars.
9 mars. Mm. Den måste vi ju se då. Den måste vi ju kika live.
Kolla om det är någon med dem. Det roliga att City har veckan innan har de United hemma. Och sen spelar de borta mot Liverpool.
Det är roligt. Mustigt.
Och sen har Brighton, sen Arsenal. Så det är mars. Har City, United, Liverpool, Brighton, Arsenal. Det blir spännande. Där kan ju säsongen avgöras ju.
Ja, det
sen
kan.
Har City
definitivt
lätta matcher.
Ja.
Så att,
men bara för att avsluta kapitlet. Ja. Hyllning till Jürgen Klopp. Ska bli jävligt kul att se slutet av säsongen här. Och,
vem tror du ersätter då? Om du bara har en gissning.
Alltså,
många skriver och jag tror och hade varit kul att se Xabi Alonso.
Ja, men det tycker jag. Det makar så mycket sens.
Ja, det gör det.
Samtidigt som så här, är han, alltså, han kommer ju ställas inför ultimatumets mamma i sommar.
Ja.
För Ancelotti. Ancelotti avgår.
Mm.
Och
han kommer ha 20 Klopp klubbar avgår, som rycker i honom.
Typ. Och alla andra vill ha honom.
Det är ju liksom, det jag menar, det kommer 20 klubbar som rycker i honom.
Absolut. Ja. Jag tror
en spelare från Leverkusen som han hade i så fall plockat in. Den första han hade plockat in, som du tror.
Boniface, tror jag.
Ja. Oh.
Antingen han, det beror på vem man går till. Går han till Liverpool?
Ja, men vi säger Liverpool. Vem i Leverkusen hade han plockat till Liverpool, tror jag. Om han hade liksom fått välja.
Florian Wirtz eller Boniface.
Mm.
Jag tror Florian Wirtz. För så här, Boniface.
Fast frågan är att ta in Frimpong och flytta in Trent, tänkte jag.
Ja, kanske.
Jag vet inte. Någon av mittbacken hade inte varit omöjlig.
Det är sant faktiskt det du säger. För jag tror inte att Xabi Alonsos modell på en ytterback är en Trent.
Nej, det tror inte jag heller. Därför tänker jag Frimpong.
Det är fan sant nu när du säger det.
Frimpong och Henderson är ju båda som kan...
Ja.
Frimpong och Grimaldo tänker... Eller vad? Grimaldo och Robertson.
Ja.
Har ju båda väldigt bra, alltså både
motorer i alla fall.
Ja, verkligen löpa genom hela kanten.
Sen är ju Robertson liksom betydligt snabbare, men
ja, men, såklart, men just med den vänsterfoten, ja, lungorna och allt. Ja,
ja, det är inte dumt faktiskt.
Nej. Jag bara klurar på
men jag tror ju att en sån som Florian Wirtz är ju ett måste i det Liverpool med fältet som han har nu, om man ska spela en så pass mycket.
Men vad spelar typ Szoboszlai då om vi ser att båda startar?
Alltså, jag tror ju att det blir... alltså, Florian Wirtz blir ju...
Jag anser ju att de är ganska lika i sin vad de vill spela, eller?
Ja, men jag tror att... Alltså, du får ju gå ifrån att Liverpool kommer spela en 4-3-3 nästa år i så fall. Och då tror jag att Florian Wirtz blir en inside forward som han har varit i år. Mm. Alltså, att han blir en vänsterytter som i possession kliver in tillsammans med Boniface för att jobba i mellan linjerna och frigöra Boniface, som vi pratade om förra veckan.
Okay. Så, jag Wirtz är också smart om de får med honom, men, ja.
För han är ju jag nämnde inte så mycket kring honom. Jag tror knappt att jag nämnde honom alls. I just veckans scout.
Jag nämnde mest Boniface och så wingbacks.
Ja, och det var mer för att de är mer utslagsgivande rent taktiskt. Men helvete vilken spelare Florian Wirtz är. Alltså det, jag såg dem senast nu. Alltså han är det är
nya Mario Götze.
Det är ingen dum jämförelse. Nej. Men det är som någon blandning utav Havertz och Musiala typ, tycker
det är,
jag.
Det är en bra kombo, fast en halv meter kortare än de två.
Ja, definitivt. Ja, men han är inte stor, men jag menar just den här arbetsviljan och alltså hans förmåga att hitta ytor är ju det är fruktansvärt bra. Men så Xabi Alonso, sen tänker jag så här. Liverpool tror jag kommer inte vara så dumma att man tar in någonting som ska vara kortsiktigt.
Det tror jag definitivt inte, med tanke på vad de har byggt upp nu och plockat in en hel del och sånt.
Om man ska bygga en ny talisman liksom. Man ska bygga en ny tränare som ska bli
de
klubben.
De kommer försöka hitta någon som passar Nunez bra med, för du vet. Alltså, den killen, så mycket man har hånat honom under hösten och sånt där för att han inte gör mål. Och
han är så bra.
Men jag ser ju i att han kan bli liksom, alltså, Osimhen-nivå utan problem om man bara får rätt träna, för killen behöver bara självförtroende.
Ja, och alltså,
han
nu har ju det.
Alltså, han gjorde mål idag i cup, men alltså, han...
Folk glömmer att han har ju producerat i år. Och alltså...
Ja, vad var det någon skrev? Han hade, var den första som har gjort 10 plus 10.
Ja. Det är ju rätt bra.
Inte. Ja, det är faktiskt det.
Och framförallt sett till att... Alltså,
men det är bara för att han har missat stora lägen som han har fått.
Ja, och det kan ju vara så. Alltså, jag tycker att i och med Jürgen Klopps avgång så blir det också spik på att Mohamed Salah lämnar.
Det känns ju så.
Det är min känsla i alla fall. Och
jag menar,
vad
ska han testa?
Saudi. Det känns ju tok Saudi på honom.
Ja, tyvärr, i och med att han är egyptier. Men fy vad tråkigt egentligen. Ja, men,
hade det inte varit kul att se...
han alltså, och Mané igen med samma lag.
Eller,
Ronaldo.
Ja.
Det hade varit en sjuk trio, men ja.
Eller om man liksom går till... Alltså så här... Han hade passat till Tuchels Bayern München. Det kanske är så att... Alltså, Tuchel bygger ju så sjukt mycket nu på... alltså, bland annat Serge Gnabry nöter bänk vecka ut och vecka in. Varför? Han har inte speeden.
Så har ju Sané, det märks ju att han gillar honom.
Oj. Alltså, jag har aldrig sett Leroy Sané så här bra som han har varit i år. Men vi får ta det en annan gång. Ja. Vi ska ju, behöver inte nämna så mycket mer om Xavi än att han kommer lämna. Det är inte samma story kring honom.
Och där är svårt att veta vad de kommer välja, för Barca känns så svårt om de...
Ja, det är
om
de kommer
ta,
nu alltså.
Det känns som de kan ta det riktigt liksom bara hux flux, han
alltså,
tar vi eller
den ligatiteln förra året. Alltså det är så här, jag minns när
det är synd, för det är så bra potential i den här truppen. Den är, alltså jag älskar ju typ varenda spelare i Barca.
Men den är brokig.
Ja.
Alltså den är så här, vad är det för identitet på den här truppen?
Nej, det är för bland.
Det går inte pinpointa liksom. Det är helt omöjligt.
Men jag gillar ju nästan varenda spelare.
Ja, absolut. Individuellt liksom, man till man.
Ja.
Definitivt. Men det är liksom... det kändes förra året som att men de kan inte vara så här bra. Det är någon jävla konstgjord andning de lever på den här.
Ja,
och det är bevisligen så. Alltså de är ute ur titelracet, det är ingen snack om saken. Det ska fruktansvärt mycket till. Framförallt i spanska ligan, då tappar man inte så mycket poäng.
Nej.
Det händer inte.
Nej, det tror jag verkligen. Det är
alls på samma sätt som i andra ligor, typ en ligan eller Serie A är väl ett klart exempel där det faktiskt kan hända vad som helst. Det sista vi ska prata om innan fantasyhörnan, det är ju att uppgifter i förmiddags lyder enligt följande att Lucas Bergvall är klar för Barcelona.
Han är det. Jag har inte läst så mycket nu under dagen.
Och den slutliga summan ska landa på 115 miljoner kronor. Vilket, jag vet inte om det slår rekord. Det är svårt att jämföra med inflation och sånt här. Men det är ju i och kring det svenska rekordet.
Alltså det...
Men det jag klurar på, och vi satt och snackade, alltså, det här kom ju ut när alla tränare på UEFA B satt tillsammans och käkade lunch.
Ja, okej.
Så det,
god snackis,
tugget, alltså. Tugget började ju.
Ja, jag förstår det.
Kan man säga. Så jag satt med ett gäng där och vi tjötade lite och vi landade lite i sådär att, alltså lite som vi har pratat om innan, att men alltså för det första så gör ju Djurgården en plump, tycker jag. Eftersom att så mycket av vidareförsäljningsklausulen lämnas ju på BP:s bord. Eftersom att det var med mycket i klausulen. Jag tror de har 30% eller någonting. Vilket är mycket för en vidareförsäljning. Ja, det är mycket, mycket, mycket. Nästan lika bra som Västerås SKs på Victor Lindelöf. Jag tickar ju fortfarande. Det är så, här,
det är så gött.
Varenda gång han typ spelar en match så trillar in pengar i den kassan.
Det måste man ju, alltså som framförallt svensk eller allsvensk klubb, tänka på att det är en spel som samma med Gyökeres är med. Ja. Att det är väl BP som får massa pengar från honom nu. Och han kommer ju också gå för mycket pengar nästa gång han byter.
Absolut. Hur som haver, så jag landar lite i att när du har en, alltså jag trodde verkligen att, nu ska vi säga, det är inte bekräftat utav liksom Fabrizio Romano än.
Nej.
Så det kan vara så att
det är den starkaste källan, så att...
Ja, precis. Så det här är alltså ändå inte 100% bekräftat.
Nej, men Lubbe Karlsson, inte han har skrivit under tiden här nu, men
precis. Men så det är ju as we speak liksom som det här händer. Och jag landar lite i att så här, men Bosse, för fan, alltså det är ett halvår i startelvan. Han behöver inte ens vara bra. Ett halvår i startelvan så är det ju 150, 160, 170, alltså 200 miljoner.
Ja, men jag tänker det med. Han har kunnat stiga mycket i pris.
Eller liksom att han blir uttagen i en till landslagssamling. Det vore ju liksom, då är det ju klart. Då går han ju för, då kan ju priset bara skjuta i höjden.
Ja.
Typ som Roni Bardghji som får vara kvar i FCK och fortsätta leverera både poäng. Alltså han har gjort lika många poäng som matcher Bardghji i år. Sen har han inte fått, han har inte startat varje match, men det är ändå liksom produktion på den gubben. Och nu är inte Lucas Bergvall en ytterforward, men alltså han hann ju inte ens komma in i startelvan riktigt.
Inte
i Djurgården liksom.
Nej.
Nej, och framförallt inte en hel säsong.
Nej.
Utan det var ju mycket, och nu var han ju skadad med under efter säsongen, så var han ju skadad med.
Frågan är om de gjorde det nu för att inte riskera att han skulle skada sig och sjunka i pris till exempel. Jag bara funderar på om det är det som kan han veta, för att det känns ju lite dumt att sälja redan, som du säger.
Och till Barca med. Det är ju liksom...
Jag bara funderar på Lukas fall. Kommer han bli en startspelare i Barcelona redan?
Nej.
Det känns... Alltså...
För det är också så här, då ska han gå före Lamine Yamal, då ska han gå före Gavi.
Ja,
de spelar
ändå 4-3-3.
Ja, mer eller mindre.
Räknar han som en kant, räknar han som en av trion på mitten?
En av trion, definitivt.
Jag menar, en skadefri Gavi... De Jong, Pedri, alltså han petar
Yamal.
Inte
då
Yamal,
ja.
Fast han är ytter, eller?
Ja.
Han är högerytter.
Ja,
han...
men jag har sett honom spela i centralt
också. Men ändå,
också.
Det är ju,
ja.
Nu har vi inte nämnt alla, men
nej.
Det är rätt många han ska peta om han ska.
Nej, det känns...
Han kommer ju spela La Masia, känns det som.
Ja, men det var första reaktionen. Det var någon på vid bordet där som ropade ut så bara, Lucas Bergvall klar. Så här. Och det blev lite tyst först. Ja. Och sen någon bara, La Masia, eller?
Ja, men det känns lite så. Det är lite ödegård till realkänsla har jag lite.
Typ alltså.
Ja, men det är lite, oj, nu är det stort steg här, ja, i tidig ålder. Lugn. Ja, men det är risken att han blir utlånad till Holland eller Tyskland och sen får börja om. Och sen, nu kommer
han. Ja, men han hamnar i Willem Zweig liksom.
Ja, men exakt.
Man bara, oh. Hade du inte bara kunnat gå till PSV från början?
Ja, lite så. Liksom.
Ja, sen ska jag säga att precis som...
Kul för svensk fotboll ändå. Stor värvning, gått stor klubb, men... för spelaren vet jag inte om det var.
Sen blir det som ett jävla tryck på hans axlar också, så till vidare att så här,
bara gå till Barca i den åldern.
Ja, men dels det, men det är otroligt länge sedan Sverige sålde en spelare direkt ifrån Allsvenskan till en, alltså,
stor klubb.
Superstor klubb. Det närmsta är Alexander Isak till Borussia Dortmund, men det är inte, ja, samma storlek.
Det är inte samma storlek.
Det är inte samma magnitud.
Barca
på det.
Är topp 5 i världen egentligen.
Ja, men precis. Det är ju liksom, det är ju Barca, Real, Liverpool, Manchester United, ja, som är de största klubbarna, Bayern München.
Ja.
Så det är ju definitivt, det är en, som du säger, topp 5 klubb. Mm. Så det sätter lite trycket för så här, skulle det gå bra, ja, men då har jag ju låst upp en nyckel till Allsvenskan och hela, alltså då kommer hela världen titta på Allsvenskan, med scoutögon.
Jag kom på en annan sak nu, förlåt. Ja. Bara kom på det. Elfsborgs målvakt Valdemarsson gick till Brentford.
Är han klar nu?
Ja, de la upp det igår.
Bra.
Och han filmar.
Det är spännande.
Det är också ganska stort hopp, men kul.
Han kan...
Kan han peta?
Ja, det tror jag. Så
för
bra.
De är också rätt bra. Fläcken plockar de ju nyss in.
Ja,
liksom.
Men...
Men nej, jag håller med. Fläcken är...
Han har sina fläckar.
Kan man säga.
Även
han är
solen
inte fläckfri,
har sina...
om man säger så.
Nej, precis. Även nej, solen
men,
har sina fläcken.
Det hade varit jättekul om han startade.
Ja, absolut. Det hade varit jätteroligt. Och det är ju i så fall...
Och det är också ännu mer att de... För det var någon som hade sagt det om han i Brentford, tror jag. Att de hade kollat att han var, de hade sagt att han var topp 3 bästa målvakten i Allsvenskan den gångna säsongen. Jag kan inte,
jag tycker han är bäst.
Ja, jag kan inte avgöra så pass. Jag har sett han live 2-3 gånger och tycker han är jättebra. Men och han har ju statistiskt hade han väl både flest nollor och mycket med räddningsprocent och sånt där, så det var väl också det som gör lite, men den åldern att vara så bra. Så får han bara spela så kommer det bli en jättebra målvakt.
Absolut. Och han är ju...
Han är islänning, va?
Ja, ja.
Mm.
Vet inte hur gammal... Är han 23, typ?
Oh, han 22, han 23. Kan inte vara mer i alla fall.
Nej, men det är han inte, det vet jag. Men frågan är om han är 20, liksom, nyssfyllda, eller om han är 22, 23. Jag tror han är 01.
Vi ska se här.
Valdimarsson,
ja,
heter
Valdimarsson.
Han.
Mm. 22 är 01. Ja,
ja, exakt.
Tack för Raffen.
För han var ju, ja, försök inte ens.
Nej.
Utan det är ju han och Dovin.
Hur skulder?
Ja. Just det.
Det är hans kusin.
Ja, som alla på Island.
Alla.
Vi sa det.
Alla känner alla.
Lite stickspår bara. Ja. Jag och sambon satt och tittade på Love is Blind.
Ja.
Och för alla som känner mig, jag är ju anti reality shows.
Ja, jag är också ganska svårt för det.
Men ibland får man ta en för laget.
Ja, lite så.
Så jag satt och tittade. Och jag sitter ju bara och tänker på, alltså, jag känner alltid när jag tittar på sådana program att så här, fan, det här hade jag kunnat producera bättre.
Ja.
Jag började ju spinna iväg, så jag var så här, fan vad roligt att köra Love is Blind Färöarna. För då är det liksom bara så här, man pratar med någon i så här 3 veckor bakom stängda dörrar, ja, och sen så bara, mamma! Det är så här, det hade ju varit så jävla roligt, för det är så här, vem utav mina släktingar är det här? Liksom.
Farmor!
Eller typ Family
Har
is Blind.
Har du farfar separerat? Ja, jag är med.
Vet farfar om det här?
Vet farfar om det här? Du ska dejta ditt barnbarn. Nej, vad sjukt. Ja, ja, det är kul.
Hur eller hur?
Love is Blind inavel.
Ja, precis. Eller Love is Blind Footballs Edition. Det har varit fan vad roligt. Köra Love is Blind Footballs Edition. Ja, så här. Att det är kvinnliga fotbollsspelare och manliga fotbollsspelare som är med i Love is Blind. Ja. Alltså, säg typ att så här.
Att det är singlar fotbollsspelare liksom.
Ja, måste det inte vara. Men det kan ju vara fördelaktigt.
Det är väl smart.
Ja, men så här, Sam Kerr och... Ja. Och
Grealish eller något.
Ellen Greenwood. Fan, du vet. Oh, Nitlotten. Det är som att träffa bomben i Röj.
Eller hur?
Fan. Inte Mason. Ja, för just det, för de säger ju bara förnamnen med. Så Mason kan ju vara vad som helst. Det kan vara Mason Mount. När de dejtar och så är det Mason Greenwood. Men man vågar ta chansen för man vill att det ska vara Mason Mount. så är det Greenwood. Ja, skit i det. Vi ska gå in lite fantasy innan vi wrappar upp dagens avsnitt. Rulla ingen Simon. Fantasy har namn med där vi ju förbereder för en Game Week 22.
Som börjar på tisdag.
Ja.
Så det måste ni vara med på när ni lyssnar på detta nu. Tisdag, klockan 7 är det deadline för Sverige. Så att
jag har en fråga. Jag vill få in Ivan Toney.
Mm. Det är inte dumt. Många forwards nu, det kan jag säga också. Bara många FPL-sidor som skriver det. Alltså forwards, det går att välja många nu som är så här: han är intressant, han är intressant. Haaland är på väg tillbaka. Toney är redo nu. Alltså det...
Och då är det så här.
Det vara lite blandat nu. Det är kul tycker jag.
Absolut. Mycket roligare än förra året.
Ja.
Där det var bara Haaland och Kane. Liksom. Ja. Nu är det ju många som verkligen producerar. Och första året vi körde gräsrötter, då var det ju inga forwards.
Nej,
överhuvudtaget.
Då var det alla backar man skulle ha.
Ja, exakt.
Alla dyra
backar. Och mittfältare. Ja. Fan vad assister de gjorde.
Ja, men det var ju då när typ med Rashford och Salah och de här. Ja, och Son exakt. Och de när de var... Ja,
ja, och Son var ni skytteligan det året.
Ja, här. Exakt.
Men jag vill få in Ivan Toney.
Mm.
Jag har 3 miljoner på banken.
Vad kostar han?
Ivan Toney kostar
8.
8.
Exakt.
Så
och lär stiga i pris tror jag.
Beroende det tror jag lite. Med. För tänker
folk
att
är ganska intresserade och han har alltså, ju bra med
B-laget. Jag har ett mål till så kommer han skjuta höjden tror jag.
Ja, alltså, det är lite pris. Så. Folk är ju såna. Åh, Toney igång nu. Då kör alla på honom.
Så jag funderar på om jag ska vara proaktiv där. Jag tror ju också att Brentford kommer få en sån jävla shoot utav att Toney är tillbaka.
Det tror jag.
Jag tror att de kommer skjuta i form också.
Och få tillbaka när de får tillbaka en Mbemo och vissa och det här med.
Exakt. Och när Godos är tillbaka också så får de ju till bredden med. Så de har ju snart full trupp. De har nästan inga skador kvar.
Nej.
Så min tanke är så här. Jag kan byta Solanke mot
Han har jag funderat på lite hur jag ska göra.
Ja, för så här.
För han är egentligen alltid bra att ha. Men de har West Ham. Är inte jättetätt bakom. De har Nottingham och de har Fulham närmsta tre. Det är ändå
det,
bra.
Det är
för
bra
honom.
Matcher.
Två av dem är borta. Och sen har Newcastle City. Det har blivit tufft, men han kan ju göra. Sen efter det i mars, då har han ju liksom Burnley, Sheffield, Wolves, Everton, Crystal Palace, Luton. Det är ju rätt. Ja.
Alltså de har ju. Oj, helvete.
Det går att välja rätt många olika där känner jag. Men jag kommer nog hålla kvar. Han nu är det två matcher, han har inte gjort mål. De har ju fått se med, de har ju kört med Tottenham och Liverpool så det är inte så konstigt.
För nu har de ju Game Week 22, Ivan Toney. Alltså de har ju det tufft. Alltså de har ju Tottenham.
Mm.
Där tror jag att han kan struta.
Ja.
För Tottenham läcker lite.
Mm.
Och sen så har de City då givetvis. Där kan det bli tungt. Sen har de
Tottenham
Wolves.
City.
Toney har ju det.
Brentford. Toney, förlåt. Jag tyckte du var fortfarande på Solanke. Förlåt.
Ja, nej, nej.
Nej, Toney.
Ja. Ivan Toney har Tottenham City Wolves.
Mm.
Så jag landar lite i att... Ja, men... Det är ju så sjukt dumt om man plockar in honom.
Ja, förlåt.
Och sen så gör han mål mot Tottenham. Och så stiger han i pris lite till och så lite till och så lite till. Så...
Men de har... Alltså, du ser deras spelschema.
Mm.
Närmsta 5 veckorna är det City 2 gånger, Liverpool 1 gång och Tottenham.
Ja, man kanske
gång.
Ska vänta då.
Jag personligen hade ju, jag har ju andra som jag känner går före som har bättre spelschema dessutom.
Kanske.
Toney gör säkert mål kanske 2 eller 3 av dem ändå för att det är Toney och vi vet ju vad han gjorde ju mål mot liksom storklubbarna tidigare också så innan han blev avstängd och sånt.
Och så var jag lite
men
så
de
här.
Har ju jobbigt schema alltså.
Mm.
De har ju haft det lätta bakom sig. De har ju fått stryk, men de har ju haft en del viktiga spelare borta.
Mm.
Så jag är lite så här, jag kommer vänta med Toney tills jag märker att ja, men han kan även leverera mot bättre lag. Och jag märker just framförallt att Brentford är i bra form.
Ja. Fair enough.
Jag tänker
också då att för Alexander Isak ska ju vara kvar. Det är ju inget snack om saken. Han är i bra form.
Ja.
Och gillar ju de stora matcherna.
Ja, vi får se vad de har bra schema med.
Ja, de har ju Villa, Luton, Forest härnäst.
Ja, och liksom. Sen Bournemouth, Arsenal, Wolves, Chelsea. Ja, jag tycker det är bra. Har man honom, så tycker man sig behålla honom.
Det jag tänkte då var ju att jag måste ha väck Vicario också. Jag tror inte att det kommer vara fördelaktigt på sikt. För så här, målvakterna är ju fan värda exakt lika mycket. Ja. Typ alla. Så det spelar ingen roll. Alltså det är inte så att jag har inte råd med bla bla bla.
Och han har blank om, det är ju sig om 5 veckor. Men alltså han...
Ja, precis. Vilka,
omgång 26 så har Tottenham blank. Det måste man ju också väga in nu då. Det kan man ju gå in och googla och lite sånt där på olika sidor. Men det kommer ju komma rätt mycket, men fler och fler double game weeks och blanka och sånt som man får hålla koll på. Som avgör beroende på hur det går nu i FA-cupen och sånt.
Just det.
Så det får man lite med på. De som går långt i FA-cupen kommer ju få en och en annan blank.
Ja.
Så man får ju räkna in lite och se lite så här. Är det lönt att sätta in en, vi säger en City-spelare om de har blankt om 2 veckor? Det kanske inte det. Eller om man, ni förstår.
Men,
så det måste ni väga in också nu, för nu kommer det börja komma.
Du får coacha mig lite här. Mm. För jag tycker att jag har en backlinje som är
den
bra.
Den är så dyr, tycker jag.
Den är jättedyr.
Mm.
Den är Dalot, White, Walker, Porro och Cash.
Ja, det är dyrt.
Det är dyrt.
Samtidigt, Cash har ju folk hoppat av.
Ja, jag vet. Han är först att ryka. Och precis, problemet är ju att det är dyrt. Så då spelar det inte så stor roll vem man skeppar för.
Nej.
Men det jag fastnar i är lite att såhär,
för när på Dalot, alltså, men de har också rätt bra schema.
Ja, exakt.
Men sen vann de ju nu FA-cupen, så risken är att någon av dem här blir blank. Men
ja, men vem tusan ska man plocka liksom?
Vad sa du med? Du hade Walker, White och Porro. Porro får du inte röra.
Nej,
det är den bästa backen.
Ja, det tycker jag också.
Säger jag till alla andra. Det är
Walker är så här, okej, det är strul med frugan och han har inte gjort det bra det senaste.
Nej,
så ska man
gå på ett bra match, men
ska man gå på dagsform och bara plocka honom? Det kan ju vara så.
Vad kostar han?
Han kostar ju 5,3.
Nej, ja, då tror jag hade plockat honom.
Det tror jag med.
För då har du mer plats, för i framtiden kanske du vill ha en City-mittfältare i typ Foden eller KDB och en Haaland.
KDB har jag redan.
Ja, exakt. Förmodligen kommer man vilja ha 3 City-spelare. Det tror jag att jag kommer ha.
Ja, det kommer jag också vilja. Men sen vill jag också ha in en Liverpool-spelare. För jag har inte en Liverpool-spelare.
Nej.
Men
se vad de har för schema med.
Kommer
de också den blankers? Just det, de möter väl Tottenham då, tror jag. Någonting i något. Nej, jag vet inte. Men de har också blank 26, så det kan också vara bra väg in att de 4-5 veckor så spelar inte Liverpool en omgång.
Exakt.
Men
så, jag
har ju en spelare som jag tänkte jag ska sätta in, som jag märker är i bra form och laget har bra schema och med god feeling, som är en gammal Joni-scout. Och det är João Pedro.
Mm. Fina João Pedro.
Fina João Pedro. Gjorde 2 straffmål igår och Brighton är i bra form och det känns som
de är på väg tillbaka nu. De hade ju en rejäl dipp där ett tag.
Estupinian tillbaka också, gör också mycket, och Pedro känns som en man kan ha som en tredje forward.
Absolut.
De har Luton, Crystal Palace, Tottenham blir tufft, Sheffield, Everton, Fulham, Nottingham.
Ja, absolut.
Sen blir det jobbigt ett tag där, men
så är
fram tills dess så är det en kille jag ska testa i alla fall.
Mm, absolut.
För jag har en Kunku fortfarande kvar i mitt lag.
Ja,
jag har
inte
lyckats
bra.
Få ut han. Nej, han är ju skadad och sånt där.
Men
det var ju en månad sedan han skulle leverera. Men det...
Ja, precis. Men det är inte idealiskt. Hur eller hur? Vi tar väl en... Det är ingen idé vi kör en topp 10, för den är samma som förra veckan.
Ja.
Vi kan väl bara ta den lite snabbt, bara för att upprepa. Det är Ninja Skartel på första plats, följt av FC Grandalen, Estupinia Colada, Trent for President, Big McAllister & Company, Syltknä, IF, fantastiskt.
Stabilt.
Maues Mannar, Free Hit in Diaz. Den är grotesk.
Ja.
Villarreal och
Villarreal.
Villarreal, just det. Just det.
Det
och
bra.
Grannens grabbar.
Ja.
Med det så ska vi röra oss in i omklädningsrummet.
Ja.
Och då blir det lite exklusivt, för vi ska läsa del 2 utav
förra veckans
fantastiska gräsrotsstory. Ja. Har ni inte lyssnat på den, så in och lyssna på förra avsnittet. Så får ni ha en supertrevlig vecka, så hörs vi om 7 dagar igen.
Gör vi.
Ciao!
How?